Temat för tredje advent är bana väg för Herren. Och jag kommer lite grann att beröra det, men jag kommer också att hålla mig kring förra söndagens tema om att Guds rike är nära och tala en del om Guds rike. Jag börjar med att läsa från Matteus evangeliets tredje kapitel, vers 1-3. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade i Judéns öken och sa: omvänd er, himmelriket är nära. Det var om honom det sades genom profeten Jesaja: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes träder fram och säger: omvänd er, himmelriket är nära. Omvändelse betyder inte en lite grann korrigering i kompassriktningen. Omvändelse betyder en fullständig omvändning. Helt annan riktning. Har man varit på väg mot öster så är det en handbromsvändning och så är man på väg mot väster. Det är omvändelse. Så radikalt är det. Inte bara lite justering utan fullständigt åt andra hållet. Det är det omvändelsen handlar om. Och varför skulle de omvända sig? Jo, för himmelriket var nära. För Johannes del så handlade det om att Messias skulle alldeles strax träda fram som ett tydligt bevis på att himmelriket hade börjat. I första söndagen advents episteltext ifrån Uppenbarelseboken, Uppenbarelseboken 3, vers 20-22. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Bana väg för Herren. Hur gör vi det? Jo, genom att öppna hjärtedörren när Jesus står och knackar. Vi kan inte börja med att bana väg ute i samhället om vi inte har banat väg för Jesus i vårt eget liv. Det måste börja där, i det egna livet. Och så blir det tydligt att Guds rike måste börja inom oss för att det sen ska kunna sprida sig. Men när det gäller Guds rike så den här texten tar också upp: den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Vem är det som sitter på tronen? Jo, det är Jesus som sitter på tronen. Och så är det väldigt tydliga: i Guds rike, där sitter Jesus på tronen. Och så är det ett rike med en kung. Det som bland annat visar att det finns ett rike, det är ju att det finns en regent, någon som styr. Det finns många andra saker som kännetecknar rike, men bland annat det är att det finns en ledning för det, en ledare. I Johannes 18 kapitel så står Jesus inför Pilatus. Johannes 18 och från vers 33. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade: så du är judarnas kung? Jesus svarade: säger du det av dig själv eller har andra sagt om mig? Pilatus svarade: jag är väl inte jude. Ditt folk och överste prästen har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade: mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa, du är alltså kung. Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom, vad är sanning? Pilatus, han tvivlade på om det fanns någon äkta sanning. Det var så mycket som var vilset. Han var en kugge i det romerska maktspelet. Men han erkänner också då att, jaha, så du är kung. Och Jesus säger, mitt rike är inte av den här världen. Och vi vet inte vilka alla tankar som cirkulerade i Pilatus huvud. Men kanske insåg han då att om Jesu rike inte var av den här världen så gällde inte heller den romerska lagen där han kunde utfärda dödsstraff. Han insåg sin begränsning inför Jesus. Sen var det olika omständigheter som tvingade honom att ändå fatta det beslutet. Men han förstod att det här var ett rike som var annorlunda. Romarriket var den stora makten vid den här tiden, men han insåg att här finns det en makt som är högre, som är vidare, som är annorlunda. I Matteus 13 kapitel, och det är förra söndagens evangelietext, Matteus 13, 31 och 34. Jesus la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade bara i liknelser till dem. Himmelriket är något som kan börja väldigt smått, som ett litet frö. Men det gror och det växer. Från början när fröet är nermyllat i jorden så syns det inte ens. Men det kan komma och växa upp och bli någonting. Förra julen så stoppade jag ner några daddelkärnor i en kruka med jord. Och det hände ingenting och ingenting och ingenting. Och så sa Lena, ja men ta och kasta bort det där, det blir ju ingenting. Men när vi tömde krukan så hade det vuxit ut små, små groddar från de här daddelkärnorna. Vi hade inte sett någonting på flera månader. Ja, då stoppar vi ner det igen. Och sen dröjde det inte så länge så kom det upp långa blad. När jag har visat fram den här krukan för folk har de inte kunnat säga vad det är för någonting. Jo, det dadlar, säger jag. Jag vet ju det eftersom det var jag som planterade, annars hade inte jag heller vetat. Men början kan det vara så att Guds rike, det syns inte alls. Men sen växer det. Det kommer någonting, det händer någonting. Och så visar Jesus att det kan vara så, att det är ett litet frö som sås ner, som inte syns, men sen börjar det växa. Men Guds rike är också obegripligt på många sätt. Det är som Paulus skriver i 1 Korintierbrevet 2, vers 9 och 10. Men som skriften säger, vad ögat inte sett, örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Och så kan vi med Guds andes hjälp ana vad Guds rike är. Vi kommer inte att förstå det fullt ut här på jorden. Utan det blir först i himlen vi fattar vidden av alltihopa. Men vi kan ana vad det är för någonting. Och så säger Bibeln en hel del om det. Det som är tydligt med ett rike är att det har gränser. Och vi kan inte se Guds rikes gränser. Men om vi kommer till gränsen mot Norge eller om vi åker över Öresundsbron, gränsen till Danmark, så står det skyltar där landgränsen är. Den blir tydlig. Men om vi kommer mellan sådana skyltar och någonstans ute i naturen, så kan vi inte säga här är Sverige och där är Norge. Vi ser inte gränsen, för det är ingen linje ritad i skogen, utan det går en gräns där, men vi ser den inte. Men Guds rike, det är där Guds vilja sker. Och där Guds vilja inte sker, där är inte Guds rike. Guds rike har ett folk. Texten jag läste med Jesus inför Pilatus, så säger Jesus att hade mitt rike varit av den här världen, så hade mina tjänare, mina följeslagare kämpat. Han kunde ha sagt mina lärjungar. Jesu lärjungar i alla tider är medborgare i Guds rike. Tillhör Guds rike även när vi finns här på jorden. Och i Filipperbrevet 3, vers 20 och 21, så skriver Paulus: vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig. Han har makt att lägga allt under sig. Så småningom kommer Guds rike vara det enda som gäller, när han har lagt allt under sig. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. De flesta av oss här idag, inte alla, men de flesta av oss här är svenska medborgare. Och är man svensk medborgare, så tar man ofta det så självklart, man har egentligen aldrig behövt fundera på det. Till och med jag som föddes i Indien är svensk medborgare sedan födseln. Mina föräldrar var svenska medborgare, och i mina papper står det till och med att jag är född i Stockholm, fast jag vet att jag är född i Indien. Men mina föräldrar var skrivna i Stockholm, det fungerade så vid den tiden. Så jag har inget papper på att jag är född i Indien, men jag har fotografier därifrån när jag som baby var där. Men det är så självklart för mig att vara svensk att jag behöver inte bry mig. Det är enkelt för mig. Jag vet att skulle jag göra något riktigt dumt och få ett straff, så riskerar jag inte att bli utvisad från Sverige. De måste så att säga behålla mig för att jag är svensk. Även om de skulle vilja bli av med mig, så måste de behålla mig, för jag är svensk medborgare. Och många andra fördelar. Jag behöver så att säga inte ha ett arbetstillstånd för att få arbeta. Jag behöver inte ha en massa tillstånd hit och dit för att få göra vad jag vill i Sverige och bo var jag vill. Och så är det en väldig fördel för mig att vara svensk medborgare så länge jag vistas i Sverige. Precis som det kan vara en fördel att vara medborgare i ett annat land om man vistas där. Men det kan vara knepigt när man vill byta land, det här med medborgarskap. Men det är väldigt tydligt att vi har vårt medborgarskap i himlen, säger Paulus här. Vi är himmelska medborgare samtidigt som vi är svenska medborgare. Guds rike har lagar. Och när man ser på Mose lag, så är det en helt annan syn på den än min syn på den svenska lagen. De flesta lagar i svensk lag kan jag acceptera utan något större problem. Jag kan till och med tycka att de är bra överlag. Jag tycker att lagstiftningen har fungerat hyfsat i det här landet. Jag kan ställa upp på de flesta av lagarna. Det är inget större problem. Men den judiska lagen, den Mose lag, det är någonting annat. Den uttrycker Guds vilja. Inte i första hand Guds krav. Det får du göra, det får du inte göra. Utan börjar man skärskåda det så är det Guds vilja som uttrycks. Och hans vilja att Guds folk ska leva i gemenskap med honom. Och där lovar Gud också välsignelse för det folk som följer hans vilja. Statsministern eller regeringen eller riksdagen i Sverige kan inte lova mig någon som helst välsignelse för att jag följer svensk lag. Jag kan undgå straff, men de kan inte lova mig välsignelse. Men Gud lovar sitt folk, sina medborgare i hans rike, välsignelse om de följer hans vilja. Och så är det skillnad på det vi kallar Mose lag eller den judiska lagen som vi också har tagit in i kristendomen. Därför att Jesus sa om det som då var gamla testamentet, inte en skrift, inte en prick i skriften ska gå förlorad innan det är färdigt, innan det är fullbordat. Och så gäller gamla testamentet oss också. Guds vilja. En del lagar kan gälla medborgare även utanför landet. Det är ju så här att om jag kommer till Tyskland så förväntas jag att leva efter tysk lag, det som gäller mig. Jag behöver inte kunna hela den tyska lagen, men jag förstår att vissa saker, jag ska köra högertrafik som i Sverige, kommer jag till England ska jag köra vänstertrafik. Det finns lagar som jag måste följa när jag kommer till ett annat land. Och en massa andra lagar jag måste följa i andra länder. Men det finns också några lagar som gäller svenska medborgare också när vi är i ett annat land. Och det jag vet, det var framför allt, och det är bra att den lagen har kommit, när det gäller sexuell exploatering av barn, till exempel i Thailand eller Filippinerna eller där borta. Hur svenskar har åkt till andra länder för att utnyttja barn. I det fallet kan man fällas i svensk domstol för att man har begått de brotten. Däremot kan jag inte fällas i svensk domstol om jag kör för fort i Tyskland eller Danmark. Eller felparkerar. Men vissa lagar gäller medborgare också när man är i ett annat land. Guds rikes lagar gäller Guds rikes medborgare också när vi är kvar på jorden. Och så är det tydligt att det som är Guds vilja, det gäller oss också även när vi är kvar här på jorden. Vi är medborgare i himmelriket, men lagarna gäller här också. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen, ber vi i Herrens bön som Jesus lärde sina lärjungar. Där Guds vilja sker, där är Guds rike. I himlen är det obegränsat. På jorden finns det begränsningar. Guds vilja sker inte 100%. Men vi får be att Guds vilja ska ske i våra liv, bland människor runt omkring oss, i landet vi bor i världen som Gud har skapat. Vi får be att Guds vilja ska ske. När Gud utväljer ett folk, när han kallar Abraham och talar om att din släkt ska vara mitt folk på ett alldeles speciellt sätt. Han förnyar det med Mose. Om ni följer det här så ska ni vara mitt folk framför alla andra folk på jorden. För hela jorden är min, säger han. Hela jorden är Guds. Men judarna skulle vara på ett särskilt sätt Guds folk. Och så tror jag man kan säga att det utväljandet av ett folk var profetiskt, att Gud skulle ha ett folk. Och i Uppenbarelseboken så står det om en skara av alla folk och stammar. Och så börjar han med ett folk för att visa att det finns ett rike, det ska finnas ett folk. Gud har utvalt det. I andra Petrusbrevet 3 och från vers 10. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva, medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Guds rike kommer att fullbordas i nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Så vill jag avsluta predikan med att sätta ihop två bibelord. Känn ingen oro. Guds rike är nära. Tack himmelske far för att vi får vara medborgare i ditt rike. Herre, hjälp oss att söka din vilja i allt det som är runt omkring oss, i våra liv. Hjälp oss att öppna när du klappar på hjärtats port. Herre, att vi är beredda att dagligen göra upp med dig där vi har gjort fel. Att vi varje stund vill leva nära dig och göra det som är din vilja. Och tack för att vi får vara medborgare i ditt rike. Amen.